If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där, det var dags för avsnitt 21 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka vid mickarna, David. Kul att se dig.
Yes!
Hur mår du?
Bra, det känns som det har gått 3 veckor sedan förra podden, men jag har hunnit med en 3 dagars konferens på Gotland
och konferens.
Även köpt hus. Så att det har varit mycket händelserika dagar.
Spännande. Du, ja. Plockar du med dig något kring marknaden från Gotland, eller är det, var det mest liksom sidoaktiviteter?
Det som händer på Gotland stannar på Gotland, men vi pratar klassiker. Mycket marknad.
Ja, kul. Du, vad säger du? Ska vi summera veckan som har gått? Det fortsätter att sälja av lite.
Ja.
Vi är inne i en rekyl, kan vi väl säga. Sen om det ska utvecklas till något större, det vet vi inte. Men vi kan väl börja med att summera vad som har hänt.
Ja, förra veckan så var vi inne på att vi trodde att den här septemberrekylen hade inletts. Och under förra veckan så föll ju börserna, ja, det var inte mycket, men 1,5% på OMX och var väl drygt ner 2% på veckan på S&P. Fortsatt ner lite, framförallt i USA har det ju fortsatt ner den här veckan, framförallt igår kväll. Tycker att Europa står ju mer som en sidlänges konsolidering sista 4-5 dagarna, medan USA har haft en ganska svag utveckling de sista dagarna, så att man börjar se lite relativ styrka där. Det som vi såg en rätt bra spik i VIX i fredags, vi var uppe på 21, strax över 21, vi var uppe på 35% där sen veckans low. Men det man saknar egentligen för, alltså det som känns som det saknas i marknaden nu, det är för att ha en lite mer tydlig botten, det är ju att vi ska ha lite mer rädsla, vi ska ha lite mer panikvolymen på nedsidan, vi ska ha en spik i VIX på nytt liksom. Och jag tror det fortfarande kommer här kring lösen eller i början på nästa vecka då.
Men vi ser ju mer rubriker, tycker jag, bäsiga rubriker.
Ja.
Sådär. Sen var det lite kul här precis innan du klev ut från föregående veckas sändning, så sa du till mig, bli inte för bäsad nu, Brobacke.
Nej, det tycker jag fortfarande inte man ska vara.
Nej.
Därför att jag tror inte att det... Jag tror att vi hyfsat... Jag tror att vi till nästa... Det kanske är famous last words. Men jag tror att vi till nästa poddinspelning har haft botten faktiskt.
Oj! Jag tror ju så här...
Kommande 5 dagarna tror jag vi har botten.
Det här historiskt svaga mönstret som vi är i nu, eller perioden. Visst, vi kan inte säga att det ska bli exakt som förra året, men då hade vi ju faktiskt svaghet ända in i slutet av oktober.
Ja. Den var ju markant i slutet av. Och det är ju så att när vi står inför en rapportperiod, vi vet hur risigt det ser ut. Dels global makro fortsätter vika ganska rakt ner i källaren. Och vi har ju Q3-rapporterna som kommer upp mitten av oktober med halvledarbrist, stök i komponent eller i leverantörsled och så vidare. Så att, alltså den här rapportperioden, som brukar jag säga inför varje rapportperiod, det här blir mest spännande på länge, för det känns nästan alltid så. Men den här blir riktigt spännande, tycker jag, att se om den cykliska delen av börsen med mycket svenska verkstadsbolag och så har tagit ut tillräckligt i kurserna. Jag kan ju tro att de har det. Men har tagit ut tillräckligt eller om det ser ännu risare ut än vad marknaden prisar dem?
Alltså jag tycker Sverige är sitt egna lilla djur på något sätt, men om vi fokar på inflationstraden och industrials bort i USA, så tycker jag inte att det är positiva tecken vi ser. XLI hela vägen ner i rangen, har inte gjort någonting sen i maj. Nu har du hela midcap, smallcap, microcap som viker ner i rangen igen. Du har materials, du har, även om finans handlades ganska bra, så också vek ner här igår och förrgår. Så att skulle vi bryta de här rangerna, de här många månader av range nu i de här kontrakten på nedsidan, det tycker inte jag skulle vara alls ett styrketecken.
Nej, det...
Vi har liksom väntat nu ganska många månader och sitter vi och pratar om att vi ska på den här inflationstraden igen, och ska de bryta, för det roliga var att det är inte mer än en och en halv vecka sedan som de såg bra ut allihopa, men nu viker det ner igen, så att det tror jag ändå man ska hålla koll på. Ser vi Kina här nu som handlas ner igen, det är väl förvisso ingen ny lägsta, men det börjar ju röra sig där neråt. Jag håller absolut med om att vi ser ju relativ styrka i Europa, inte Sverige kanske, men Europa brett, Japan, Indien ser starkt ut.
Ja, Japan har ju varit fantastiskt.
Ja. Oljan ser ju fortfarande väldigt stark ut när man kollar på terminen. XLE fick ta lite stryk igår, men räntor förvånar mig lite. Amerikanska tioåringen som ju faktiskt börjat ticka ner igen.
Jo, men gårdagens inflationssiffra var ju ganska svag, får man ändå säga.
Och, det... och vi är i rangen, absolut. Vi har inte gjort något där. Bunden ser ju, kort tyska tioåringen, den ser ju mer ut som att räntor ska upp i Europa just nu. Mm. Och det är också kanske styrkan då i europeiska aktieindex vi ser.
Mm. Nej, vi har ju Fed-möte, FOMC-möte nästa vecka. Och det blir ju en, det är väl det liksom eventet som kan bli en trigger för räntorna i närtid då.
Har du gjort några större förändringar?
Idag är det onsdag. I måndags eftermiddag så tog vi hem vår trade på Nikki som vi la på för 3 veckor sedan. Vi träffade inte botten precis när vi köpte. Vi köpte lite tidigt, men det blev en vinst på 10%. Och Japan är, Nikki är väl upp ungefär 13,5% sen den absoluta lågpunkten då. Och det är inte det att vi inte tror på Japan, men när du har fått en så pass stark rörelse på 3,5 vecka, så känns det som att det skulle vara bra med en, om inte annat, en paus där jag gärna köper, eller kommer vara köpare av Japan på nedställ. Så att i den bästa världen nu så drar det inte bara vidare rakt igenom gamla motstånd då.
Så lättat på kortningspositionerna? Köpt lite mer aktier eller?
Jag hade ju en bärpose på förra veckan. Den stängde jag också nu på de här nedställen som har varit då. Eller nedställ och nedställ, det har inte hänt så jättemycket på OMX då. Men jag jobbar med kassan, och det beror ju helt på vad man har för tidshorisont. Det är för att jag tror att börserna har mer att ge om vi sitter inne i vintern. Och,
jag har ju varit ganska mycket korta positioner. Jag har lättat av lite, men jag är fortfarande kvar VIX. Jag är fortfarande kort industrials. Jag är fortfarande kort Sverige. Och jag tror... Jag vill se att vi inte får det där brytet ner i de här rangerna. För då tror jag liksom att någonstans, när någonting konsoliderar så pass länge som det har gjort ändå, om det då ska bryta på nedsidan i rangen, det är ju verkligen inget styrketecken för mig.
Nej, vi har ju alla vi har ju fortfarande så liksom vi hade i våras, att de flesta är ju fortfarande toköverviktade aktier och så vidare, så visst finns det utrymme. Visst kan det absolut finnas säljare, eller kommer finnas säljare om det brunar till, så är det ju. Men jag tror inte att det är så mycket mer än liksom 4% nedsida på börserna. Och risk-rewarden tror jag är positiv om man tittar in i slutet av året, om inte annat. Ska man nämna någonting kanske om Evergrande i Kina? Det är ju...
Det tycker jag. Är det ett Black Swan-scenario?
Ja, alltså grejen är att det är liksom inget nytt. Tittar man på den aktien så toppade ju den redan i juni 2020 då, och är ner 91% sedan dess. Så att det har varit tungt för Kinas största fastighetsutvecklare är ju liksom inget nytt. De har ju 300 miljarder dollar i skulder. De är ju den mest belånade fastighetsbolaget i världen som nu står på ruinens brant. Medan det är i natt att man inte kan komma, man kan inte betala räntan på någon lån som förfaller i nästa vecka. Och det ser väl allt troligare ut att regeringen måste baila ut det där bolaget. Skulle de inte göra det så blir det ju en ganska, då kan det ju bli en bankkris i Asien egentligen, helt klart då. Senaste månaden har bondsen börjat falla ganska duktigt också, med ner 50% eller något sen i våras. Och idag downgradar också S&P kreditutsikten för bolaget. Så att,
hur tror vi att det slår på bredare Kina-index? Jag har ju hållit mig från att köpa någonting. Den där CQQQ vände faktiskt ner exakt vid trendlinjen. Ingen nu lägsta. Det jag skulle vilja se att den försvarar typ 66, vilket är 2018 toppen. Agerade botten 2020, och det vore ju supertrevligt, och polarity och hela den grejen, om den kan försvara den botten nu också. Men jag avvaktar och ser. Jag vill se vad det här spelar ut. Hur tänker du kring eran Kina-exponering?
Jag tror att vi är inne i ett, alltså jag tror generellt att vi är inne i ett bottenbygge, och jag tror att Kina kommer få hjälp av en kreditimpuls som på nytt vänder upp senare under hösten, och att jag tror fortfarande dollarn ska liksom ge upp styrkan för in i toppbygge där. Och blickar vi fram några veckor så tror jag att dollarn kommer försvagas ganska kraftigt.
Skulle du köpa på ett ytterligare nedställ här?
Ja, det skulle jag göra faktiskt.
Mm.
Det skulle jag göra.
Framförallt kan det ju vara så att om vi ser nu lite...
Men jag ser hellre något så här som visar riktig styrka. Och Japan kommer nog fortfarande outperforma Kina.
Just det, liksom, just det. Sen kan det ju bli det där catch-up-gamet. För ska vi få en bra global liksom hås, kollar du på VEU som är liksom världen minus USA, så ligger den faktiskt väldigt nära high. Så jag tror ju, visst, Japan, sådär, Indien ser också starkt ut, men jag tror att Kina och emerging markets kan nog komma ikapp jäkla bra om det här börjar plana ut.
Ja, de kan göra det. Då ska de ju lösa lite andra, typ Evergrande och lite.
Ja, men jag menar det. Framförallt den volatiliteten som det kan ge. Det blir intressant att se vad som händer där. Och du har ju de här klassiska liksom framsidorna på Economist och Barron's och så vidare som rullas ut om Kina och emerging markets och hur dåligt det går och sådär. Så att det är ju inte alltid ett, men det brukar ju vara, du vet, när det når dem, när de ska sätta det där på print och det är på framsidan, då kan det vara i slutet av liksom.
Ja, det är inte helt ovanligt. Och vill man liksom spela lite mer safe, så kikar man inte på rena Kina-exponering, utan då tar man ju en emerging markets-exponering.
Yeah, exakt. Jag tycker, och det ser vi också, där relativa styrkan, svagheten. Precis som i Europa så får inte EM så mycket stryk just nu. Nej. När det går ner. Så allt det där med Europa och EM och alla de kortningarna är ju helt ute i boken. Jag tror fortfarande det som är största riskerna just nu, tror jag faktiskt, i industrials i USA. Tror även Sverige kan åka på en hel del stryk, för jag tycker inte riktigt att det är en value trade på samma sätt som många vill säga att det är.
Nej.
Det har blivit ett lite annat djur.
Ja, det har blivit det. Låt oss se. Det är väl framförallt rapportperioden som kan bringa lite klarhet i det då.
Det där med value och growth då. Jag såg, du hade ju plockat med någon graf där som ändå säger att vi kan ha haft en botten i den relationen till förmån för value. Jag tyckte datapunkterna som kom in igår, kolla lite mer högfrekvent, där är vi nu faktiskt nästan och gör nya högsta till förmån för growth igen. Så jag vågar inte riktigt göra det callet ännu. Det skulle kännas betydligt bättre om vi kunde vika ner i de relationerna. Det är ju de här IWF mot IWD och MGK mot MGV då, som jag tittar på där. Absolut, vi är ju sidled, och vi är ju där det borde kunna vända ner, men vi gjorde faktiskt en ny topp, i alla fall i megacaps, och large cap är precis på linjen, så att tror jury still out, eller vad man säger. Har du någon annan syn där?
Nej, jag skulle nog laborera där faktiskt som en liksom en topp toppbygge faktiskt, för jag tror ändå att value har kan komma att se en ganska bra performance i Q4. Men som sagt, vi är inte där ändå, men jag skulle tro det. Jag är hellre lång D än en Nasdaq, om jag säger så. Men vi kommer in på det också lite mer med Bank of Americas. Vi har ju den septemberrapporten i deras fund manager survey. Vi pratade om augustirapporten förut i augusti då, så nu har vi med oss septemberupplagan, och long US tech är fortfarande most crowded trade på stan.
Vad är nummer 2, ESG eller?
Ja, det, vi kommer där, men det är ESG, och sen är det fortfarande short China stocks. Ska man prata lite index då?
Det tycker jag.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi är ner. Vi har pratat om i att vi bör ha en rekyl i september, och S&P är ner typ 100 punkter sen highs, eller 110, lite över 2%. Det som är ju som vi nyss sa, det är ingen riktig, folk kastar liksom inte in handduken och paniksäljer, så det är inga riktiga höga volymer om man tittar på SPY-ETF:en och så, som det ofta är vid bottnar i USA, att man ser någon sån här riktig fair dag så att säga. Det har vi inte haft än. Det borde vi absolut kunna. Jag menar, vi står ju precis, studsade på 50 dagars glidan igår. Mm. Väldigt snyggt där.
Exakt, Dow har brutit under den, men S&P håller den.
Ja, exakt.
Det som gjorde mig, varför jag blev ändå förra veckan, i början av veckan när jag var med i DTV, så tyckte jag allting såg faktiskt betydligt bättre ut. Men det som gjorde mig lite eller orolig, och framförallt avslutningen på förra veckan, var ju den där VIX drog upp liksom 10% det sista det gjorde. Small cap rakt ner, industrial. Mm. Så att den jag tjatar om det ganska ofta, men veckostängningar och vad som händer, det är väldigt viktigt att titta på hur saker och ting stänger, för det blir mycket noise liksom under veckan. Och skulle vi få ytterligare sådana svaga stängningar den här veckan, så tror jag att man, ja, då ska man ju ta det, då finns det ju säljare där ute helt klart.
Ja, vi har hittills under veckan inte sett några direkta köptryck i de här darpoolsen, som man också brukar se vid lite större bottnar. Det har vi inte heller sett. Så att det gör att kommande veckan liksom fram, vi pratade om, det är ju en quadruple witching nu på fredag, optionslösen för Q3. Och dagarna kring den, och kanske framförallt dagarna efter, det borde skaka lite mer liksom.
Vad tror vi då? 43,80 är det nästa stöd?
Ja, vi pratade om det. 4400, 4373 eller 4380 där. Ja. Skulle det brytas däremot, ja, men då kan det nog ganska fort ner till 4240. Så att det blir ju liksom en det blir ett riktigt test. För det är klart, då kan du ha en ganska snabb, att du får liksom, du vet, måndag efter helgen att det är minus 3% i USA liksom, typ.
Och det är det där som är grejen, att ett par svaga dagar blir snabbt ett par svaga veckor, om det vill silla.
Ja, om det vill silla. Jag är inte i riktigt det bäskampet på den här sidan årsskiftet. Men absolut. Allt. The euro is out, som du sa.
Ja, men en 10% i rekyl från toppen skulle ju ta oss ner till 4100. Det hände 2010, hände
ja,
2011.
Ja. Ja. Det är inte...
Även i liksom år efter stora bottnar. Nu skiljer vi oss i kartan. Men ja, vi får se. Vi får se. Du, om vi går över till... ska vi titta lite på...
Europa kanske.
Europa. Ja. Där finns det ju en helt klart en relativ styrka.
Ja.
Och det borde stärka din tes om att det är value då. Och där ser vi också att, som jag sa, tyska tioåringen går ju, räntan tickar ju på mer uppåt. Mm. Just den ger mer sidled. Mm. Så det stärker den tesen. Vi ser egentligen ganska bra relativ styrka i många europeiska länder. Att vi har sett det i liksom Sverige och Estland och Tyskland och sånt liksom. Det är väl en sak, men Italien försvarar liksom tidigare toppar som nu börjar agera bottnar.
Mm.
Jag menar, om Italien inte viker ner, då kan det inte vara så illa i Europa, eller?
Nej, och tittar man sektormässigt så är bankerna, autos och oil and gas, är ju strax under sina liksom toppar från augusti, så vi har inte fått någon breakout än. Så det är ju ganska tydliga motståndsnivåer. Men jag tycker när man tittar på kommentarer från Daimler på Mercedes i morse liksom, att de ändå tror att det blir en hyfsad liksom leveranser och så under hösten och så här. Så många aktier har ju, i min värld har man ju tagit ut rätt duktigt i många liksom. Vi satt och kollade på SKF här innan sändning exempelvis. Jag kan tycka den börjar se intressant ut. Jag tycker Volvo ser helt klart intressant ut. Autoliv för den delen. Så att,
ja, men alltså liksom SKF, den är ju under 2015 toppen nu.
Ja, det har inte varit någon bull market i den.
Det har inte varit någon melta på
och
SKF.
Det är inte så att du har fått 10% div per år heller i den.
Jag tror att när det gäller SKF, jag är inte så säker på att det vänder här, men däremot du har ju typ 5% ner till 200 kronor och det skulle ju vara i så fall hela det motståndet från 2017 fram till 2020 oktober.
Ja.
Det är för mig, tror jag, en väldigt viktig nivå. Inte säker på att nedgången är klar här i SKF faktiskt.
Nej, och sen är det så här, många av de här bolag specifikt så är det kanske inte kommer in. Alltså det kanske inte kommer in några större köpare när det är en månad kvar till rapport heller.
Ja, men det nämnde du sist, att man vill
liksom
vänta på det.
Ja, men så är det ju liksom. Däremot kommer rapporterna i de här bolagen, om de inte blir så dåliga som marknaden tror, då är det många som kan ställa upp ganska kraftigt på rapporterna.
Vart köper man Volvo då? Är det ner vid 180 spänn igen? Står det 190 nu? Eller tror du att det är nu man ska köpa?
Ja, jag tror man kan börja köpa nu. Inga, som sagt, inga rekommendationer i den här podden. Men jag tror man kan börja köpa lite.
Jag tror SKF motsvarande nivå i Volvo skulle ju vara då 175 kronor. Ja. De här tidigare motstånden som bör agera stöd.
Då ligger lite back då i så fall. Men ibland gör man det.
Så är det ibland. Bättre.
Nej, men indexmässigt, Eurostox... Vi kan inte avskriva att det inte blir mer nedgångar i Europa heller för den delen. För vi har haft fyra dagar nu med sidlänges. Och bäsade på lite i USA genom 50 dagars glidande och så. Då kommer det ju förmodligen spilla över. Nej, här med.
15 400 på DAX, den ska ju testas igen. Det är ju snarare om vi drar ner där igenom. Mm. Kan vi få 15 000 då?
Ja, exakt. Det. Och typ så här 4100 eller 4082 på Eurostox. Det är ju fortfarande så att vi ska ju bryta igenom highs från augusti då, som typ Eurostox 4242 eller DAXen var ju 16080 något sånt, va. Det är först då vi egentligen får en förnyad köpsignal, och så är det ju samma vad gäller OMX också för den delen. Dit upp är väl 3,5% för OMX då.
4000 på Eurostox 50, om vi kommer ner ett par procent, det är liksom, det är 3-4% härifrån.
Ja, men det är
inget
det
konstigt i den uppåtgående.
Nej, det är det jag menar. Jag tror att det är den nedsidespotentialen vi pratar om i det här skedet.
Och ser du de där stora spikarna i veckograferna från april och maj, då lyckades de precis ta sig upp och stänga över 4000.
Ja.
Så där tror jag man ska titta. Om det blåser på nedsidan, så vill vi vara aggressiva köpare i Europa, givet att den där 4000 håller på Eurostox, tror jag.
Ja, men det är så pass lite, om man säger, potential på nedsidan i min värld, så vi snackar 4%, så att det är inte så att jag vågar ligga kort det här för att kanske göra 4% på en kortning, för risken är att det inte blir de här 4%.
Nej, men exakt. Det är inte det du vill vara kort, utan snarare ändå om Eurostox gör det, då kommer Industrials i USA vara mer ner.
Ja,
så det är där du vill vara kort. Eller lång VIX.
Ja, exakt. Exakt. Nicky, det sa vi att vi hade släppt vår position där. var ju otroligt bra trade. Vi pratade, när vi pratade om Japan för ett par veckor sedan i podden, så nämnde vi också en relation mellan Nikkei och S&P. S&P sen dess, sen Nikkei bottna, har ju också S&P stått still. Så att den relationen är upp lika mycket som Nikkei och 13,5%. Det är ju de som kollar på gapstängningar och så på Nikkei, finns det ju en sån nere på 29,150. Det är 5% ner dit då. Och i den bästa världen skulle vi ha en sån gapstängning då. Vi har inte vänt vår position och späcka på nedställ här, men vi kommer ju helt klart lägga på en lång Japan igen här om vi faktiskt får en rekyl på mellan 3-5%. Alternativet är ju att det blir några dagar i sidled. Jag tror att överlag börjar i alla fall stanna upp, tror jag, den här uppgången, för den har varit ruggigt impulsiv. Men jag tror ju att vi ska upp mot, tittar vi in i vintern bort till slutet av Q1 om inte annat, så tror jag att vi ska se Nikkei på 33 000 till 35 000. Så att i den världen är det fortfarande liksom 10-13% uppsida härifrån. Så det beror ju helt klart på vilken liksom typ av investerare man är då. Vi kan ju vara både liksom ganska snabbfotade också. Men den Japan-exponeringen jag har i min egna pensionsportfölj, så att säga, den har jag inte tagit hem vinst på, utan den får ligga kvar till i vinter. Så jag inte drabblar bort med det.
Har det hänt något i sentimentet, tycker du? Du hade mer lite grafer här du mejlat mig innan. Eller lite...
Är något värt att nämna? Inte jättemycket. Tittar man på Goldmans sentimentindikator generellt, frågar man inte riktigt hur de mäter det. Men de mäter ju det i positioneringen i marknaden. Den är kring nollan eller 0,1. Så den är väldigt, liksom, väldigt neutral. Den ska ju vara ner på minus, så att säga, för att det ska vara liksom att folk är korta det här, om man säger så. Och det har vi inte varit på väldigt länge då. Tittar man hur det såg ut i höstas, så var den här indikatorn uppe på typ 2,3, så det är en väldig skillnad sen dess då. Vi har ju pausat ner duktigt. Men vi har legat, de senaste månaderna har vi ändå varit på de här nivåerna då. Så det är väl inget nytt att säga där. Kolla lite Fear and Greed Index. Det är ingen skillnad egentligen från förra veckan. Kommer ner lite mer på Fear då. Och det har ju mycket med bredden i marknaden så att göra också. För att den är ju fortfarande väldigt risig. Så att det är ingen bredd i den uppgången som var innan det här lilla nedstället heller.
Bitcoin har stabiliserats lite, sitter och kollar just nu, ligger på 47 000, det tycker jag är ett styrketecken att vi är över 46 i alla fall. Däremot så är det betydligt mer relativ styrka om man kommer ner i storlek på kryptosarna. Det är de där andra som ser starkast ut, Cardano, Solana, Algorand och så vidare och så vidare då. Så jag tror fortfarande att om krypto ska fortsätta handla starkt, då är det de relativa vinnarna vi vill vara i. Även om det är ett styrketecken överlag att Bitcoin försvarar 46 000, tycker jag.
Kan man nämna något om Global Fund Manager Server från Bank of America?
Det tycker jag.
Kan ta några summeringssliden. Det som har hänt senaste i den här månaden då, det är ju att allt fler tror att makro rullar över, men man är fortfarande väldigt lång aktier och short bonds, vilket också har att göra med att bonds är ganska liksom dyrt prissatta, som Jeffrey Gundlach var inne på, som vi pratade om för några veckor sedan, jämfört med aktier. Tittar man på makrosidan så förväntar sig nu allt färre att global tillväxt ska öka. Det faktum är så att det är 13% som tror att den ska stiga, så att det är liksom, och det är samma med vad man tittar på vinstutsikterna. Det är endast 12% som tror att bolag eller som att vinsterna i marknaden ska upp. Och den var, tittar man hur det så var i mars då, det är ett halvår sedan, då trodde 89% att globala vinster skulle upp. Så det är en otrolig avmattning där. Och den där typen av tittar man på om man tittar på folk som andelen som tror på starkare ekonomi då, och finns en väldigt tydlig korrelation mellan övervikt aktier eller hur aktiemarknaden brukar gå. Och då är det ju så att då har ju då utsikterna för global makro har ju rullat över duktigt de senaste månaderna. Det toppade väl ungefär som när många cykliska bolag toppade i april. Men den här liksom andelen som fortfarande är överviktade aktier har inte börjat vika ner. Så där finns det, där kan ju du få vatten på din kvarn att det, ska den här gamla sambanden gälla så ska folk börja dra ner aktievikterna. Liksom.
Yes.
Så är det. Tittar man på hur de är positionerade så är det generellt långa barbell-strategier som vi pratade om förra veckan. Då är man då lång healthcare och tech och i andra änden då så är man lång banks, industrials och emerging markets value. Så att defensive är fortfarande den största undervikten då. Så som utilities då.
Just det. Och största crowded tradesen i US Tech. Sen är det long ESG. Long US Tech, long ESG, short China, du sa det
ja. Ja.
Längst ner nästan så kommer long commodities.
Och Japan som var en short i förra månaden har gått upp till en neutral position. Så där vi sätter short covering och det ser man också i impulsen i Nikkei. Det har ju varit mycket av en short covering trade när någonting sticker. När en så stor marknad drar 13,5% på
exakt.
Tre veckor.
Ja, jag hjälpte till lite.
Ja, ja, exakt. Det var du och några andra som köpte på där.
Ja. Och du snackade ju om vad pain traden var förra veckan, att någonstans för dig är ändå pain traden uppåt på börsen i höst. Och jag börjar mer och mer tro
att... Ja, för mig, för marknaden generellt.
Ja, för marknaden, inte för dig, men för marknaden. Och jag börjar mer och mer tro att det mest paintradiga som existerar där ute, det är brun energi.
Ja, men så kan det vara.
Det är fortfarande, och jag tycker att liksom man tittar på performance, ser hur mycket det avviker från det gröna, men trots det så liksom kommer det så... Jag läser så mycket konstiga argument om varför man inte ska ta del av den här marknaden och liksom någonstans att bortse från den styrkan vi ser av något skäl. Jag tror bara att det här är en så otroligt underägd trade. Det är så eftersatt dels innan coronakrisen och innan oljan gick ner på noll, att liksom hela ESG och allt det där. Och sen på det så får du liksom ett oljepris på noll förra året. Så att jag vet inte hur lång crude Brent kan gå, men för mig är det den absolut största paintraden i marknaden.
Mm. Nej, det är inte alls
så,
som är det.
Så länge den inte viker ner så kommer jag fortsätta att hålla den traden.
Om man ändå är inne på energi så tycker jag faktiskt att många delar av den gröna energin, om man tittar på de här gamla HOS-aktierna liksom, och hela liksom hydroplayet eller carbon och hela den delen av marknaden som var väldigt, väldigt hett från oktober, november förra året upp i januari när Biden kom med sina nya klimatsatsningar i USA, och där toppade vi också ungefär samtidigt som han annonserade det i januari. Många av dem är ner mellan 50-70%.
Stämmer.
Jag tycker ändå att många av de liksom aktier man kikar på ser ut att vara inne i liksom väldigt stora bottenformationer.
Ja, vi har ju nu, om vi tar TAN som är den här Solar ETF:en, den är ju faktiskt konsoliderat nu i, vad är det, 4-5 månader här och lyckas inte bryta ner trots att den ser ut att göra det, och den är kraftigt mycket sämre än brun energi. Men som du säger, om nu energibrett ska få ett race, då kanske det här borde ta vid här nu. Och vi ser nu ändå liksom många såna här stickor på nedsidan, men vi lyckas ändå stänga lite högre. Så att det kanske kan vara så att det även kan bli intressant att börja plocka på de här TAN eller QCLN och så vidare. Lite bredare. Kanske ska ha lite ett brett energirally. Det ena behöver ju inte förklara andra, nej, även nej, om brun nej, har varit så relativt nej. Mycket starkare.
Tittar vi på den gröna sidan då, utav sektorn, så har vi ju ett event i marknaden som skulle kunna få lite varmluft i aktierna. Det är ju COP26, alltså den stora klimatkonferensen i Aberdeen, den 1-12 november. Så det är en sån där som skulle kunna liksom, det blir en liten buzz kring liksom grön energi igen då, som faktiskt har varit helt under isen sedan i januari.
Ja, det är ju börja med liksom en stor nedgång och sen är det ju bara sidled. Ja. Man försöker satsa på ett breakout där, har man ju blivit totalt choppad liksom.
Ja, det har inte hänt än. Men det...
och jag är väl av den synen att jag skulle gärna vilja se att den där börjar bryta upp innan jag köper den då.
Ja.
Men jag håller med. Sen vi började podda så har väl det inte sett bättre ut rent tekniskt för grön energi än det gör nu. Det kan jag köpa. Och jag tror att det kan ha att göra med att brun energi handlas starkt också. Att du får liksom ett brett energirally.
Känns skönt att höra att min spaning inte var helt åt skogen.
Nej, men återigen. Bryter vi ner här i den här
ja, då får jag
7-8 månaders konsolideringen, det är ju definitivt inget styrketecken.
Nej, så är det. Jag fick med mig några indexförändringar också, vilket brukar vara av intresse i podden. Det är då Stockholm Benchmark Index SBX och de omviktningar som väntas där då. Det är implementering sista november, så det är ett bra tag kvar. Men aktörer i marknaden börjar prata om det här redan idag. Data cutoff, alltså där det då bestäms mer eller mindre vilka bolag som ska vara med, är den 29 oktober och sen annonseras de bolagen då den 21 november, en vecka innan implementering. Och det som är då i Stockholm Benchmark Index, troliga inclusions som ska in i index, det är Lifco och Stillfront. Medans troliga exclusions är Nordnet, Millicom och Oncopeptides. Sen finns det några bubblare som liksom ligger på gränsen att inkluderas. Det är framförallt AdTech och Stora Enso. Och bubblarna på att åka ur är då Peab, Adnode, Securitas, Hansa, Biofarma och Camurus då.
Intressant med Stillfront här. Jag blev tillfrågad att kommentera den aktien förra måndagen då i DTV tillsammans med Embracer och G5. Och jag tycker att man har råd att vänta på att den etablerar sig över 70 kronor. Då tror jag att den där aktien kan ta fart igen. Men så länge vi är under 70 kronor så ser jag en förhöjd risk. Och det var samma sak med Embracer jag nämnde. Och den har ju faktiskt åkt ner ganska ordentligt nu här senaste dagarna. Så att jag tror att vi har råd, nu har Stillfront handlats betydligt bättre, men jag skulle vilja se att vi är över 70 kronor innan man gör någonting där. Det är min syn på det. Annars ser risken att man hamnar i de här snegungorna som vi har sett i många av de här aktierna. Så få lite vatten på sin kvarn och så tror folk att det vänder upp och sen får det smälla på hårt ner igen. Då. Så att 70 kronor tror jag blir viktig där i Stillfront.
För de som inte har grafen visualiserad på näthinnan när man pratar Stillfront, så är en aktie som kommer från över 120 kronor, var nere här om månaden på strax under 50 va? Och nu är vi uppe på 66. Yes. Så man har lite, kan tänka sig hur grafen ser ut. I övrigt inte sådär liksom jättemycket spaningar. Den här, vi är inne i rekylen som vi pratade om. Jag tror man kan räkna med att det finns fortsatt risk på nedsidan, men jag tror inte att det är någon minus 10.
Nej, jag tycker om. Det här fortsätter att vara ett frustrerande år. Ja, absolut. Vi gjorde nya all time highs på några index för liksom ett par veckor sedan. Men det är ju fortfarande så att snittaktien är ner mycket.
Mm.
Det är fortfarande så att vi sett stora ranger i merparten av marknaden, antingen sedan februari eller maj.
Mm.
Så att tycker analogin 2010-2004 fortsätter att hålla bra faktiskt.
Ja, tittar vi på Sverige står ju på samma nivå nu som i andra veckan i juli. Så det är liksom,
och det är inte jättelångt ner till aprilnivåerna.
Nej, det är inte det.
DAX är ju typ där också.
Så återigen visar det ju i år igen att aktier är en vintersport. Den starka perioden på börsen är generellt från början av november, slutet av oktober upp till april. Och skulle man ha kört det racet i år så har man ju inte på breda index i Sverige har du inte, du har inte liksom du har inte förlorat mycket alls i alternativkostnader och stå utanför marknaden sen i april egentligen.
Så är det. Man har förlorat en del om man har haft en koncentrerad portfölj mot vissa favoriter dock.
Så är det.
Så är det.
Så är det.
Ja, vad säger du, Bagge? Börjar vi bli klara eller?
Ja, jag tycker det.
Ja.
Jag tycker det.
Mina viktigaste då. Håll koll på de här industrials-kontrakten borta i USA. Får vi bryt ner i de rangerna som har varit i så många månader eller small cap och så vidare. Det är lite läskigt. Skulle Kina mata på ner här, och håll koll på det där fastighetsbolaget då. Såklart. Men annars tycker jag inte att synen har förändrats. Jag ligger kvar med lite skydd på nedsidan, även om jag har lättat lite på dem. Även om vi får buggybotten, kan vi kalla den då, här i september, eller brobuggybotten i oktober, så är det en volatil och sidledesperiod.
Härligt, det är en lite head-to-head match
liksom. Ja, men jag gillar det, vi måste skapa lite, vi kan inte bara sitta och hålla med varandra.
Nej,
det blir fjantigt.
Nej, sorry.
Skämt åsido, det är det som gör marknaden. Du, tack för att ni lyssnar, tack för att ni kommenterar. Ja, var snälla där ute och ha det bra.
Yes,
ta hand om er.
Tja. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.